Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist. Och det här, ja, det är podden som snabbt gör det mer allmänbildad inom ett aktuellt ämne.
Vi är ju här för att göra skillnad och då måste man göra upp, helt enkelt. Så det var min del, liksom ha en riktning, både värderingsmässigt och sen göra något av den också.
Som du kanske vet startade jag vad vi vet som ett Instagram-konto inför valet 2018 när jag gav mig på att försöka förklara det hur det offentliga Sverige funkar med fakta som grund. Min ambition var inga åsikter, inga spekulationer, bara vad vi vet. Och det är förstås förklaringen till att vi heter som vi gör. En av de saker jag aldrig lyckats förklara då på ett bra sätt, för att säga, det är vad politiker gör om dagarna. För utspelen i media som vi ser, de är ju bara toppen på ett isberg av vad de gör, vad de sysslar med. Men likväl, vad gör man om man exempelvis är minister eller partiledare? Och hur gör man för att inte förlora sig själv i den rollen som ju verkar uppta all tid man har? Annie Lööf var tidigare partiledare för Centerpartiet och hennes självbiografi heter också Annie, som en påminnelse om att det finns en person bakom ämbetet och uppdragen. Den ger samtidigt en bra insikt om det är att ha det där ämbetet eller uppdragen. Om vardagen som minister, vardagen som partiledare. Och det är det jag är intresserad av och det är det vi kommer att prata om. Om du inte redan följer den här podden så föreslår jag att du klickar på följ här i poddappen för att inte missa nästa avsnitt. Det är ett enkelt sätt för dig att ständigt fylla på mer kunskap och aldrig behöva känna att du inte hänger med i samtal om aktuella ämnen. Du är förstås också alltid välkommen att höra av dig till mig med tips på ämnen tycker att vi borde ta upp här i podden eller gäster som du vet är duktiga på att allmänbilda. Då vill jag att du mejlar mig på perspektiv@vadvivet.se. Därmed är det dags för Annie Lööf. Vad gjorde du första dagen efter du slutat som partiledare?
Vi var ju i Helsingborg när jag avgick och vi har en sommarstuga i närheten så där var familjen. Så att på natten där efter banketten så åkte jag ifrån partiet så att säga. Åkte hem till stugan och på lördag morgonen vaknade jag upp med barnen. Så att vi hade sovmorgon, lång frukost och det kändes så där lite overkligt att... partistämman, eller det var kommundagarna egentligen, en stor samling för partiet. De fortsatte ju på lördagen, men jag var hemma. Det var en rätt skön kontrast ändå.
Så nu skiter vi dig, nu är den andra killen som har talat.
Ja, men precis. Men jag minns det var lite tårfyllt när jag lämnade. Det var liksom så här lite ödesmättat. Jag gick ifrån banketten ut och så satte jag mig i bilen och liksom, det kom en liten tår där och sen åkte vi iväg.
Ja, för nu var det slut liksom.
Ja, då var partiledarskapet avrundat och jag hade ju haft nästan 5 månader av så att säga, uppsägningstid. Jag berättade ju i september att jag skulle sluta och det här var ju i februari. Så att det
men var du lame duck då att alla bara, Annie, skit i henne, vem är det nya?
Nej men det blev ju aldrig så, jag var lite rädd för det. Så att jag tyckte ju, jag sa till valberedningen redan i september att jag kan sitta så länge som ni vill men inte allt för länge för att jag, liksom, jag var rädd för det här med att bli lame duck. Men det funkade rätt bra. Jag hade ju 3 partiledardebatter i tv under den tiden och det var skarpa utfrågningar. Och jag tror att det gjorde mycket att man utsåg ju inte vem som skulle ta över efter mig. Valberedningens förslag kom ju inte förrän efter jul. Så då blev det en höst där jag fick leda som vanligt.
Men kände du att det var lite mindre intresse för dig då att man var fokuserad på något annat?
Ja, men det blev det ju automatiskt och det var ju också mitt syfte. Jag var ju rätt färdig och rätt mätta i september när jag meddelade att jag skulle sluta. Men så kände man sådär att lojalitetssträngen fanns där, så man ville ju göra ett bra jobb ända in på slutet. Men det var ju mycket vad gäller att avsluta, att fatta de här nödvändiga besluten så att min efterträdare kunde börja på rätt sätt. Och, ja.
Just det.
Man gjorde en exit och lite överlämning som jag höll på med då i januari när det blev klart vem som... av valberedningens förslag.
Hur ser det ut med pensionsvillkor? Liksom, du sa väl upp dig själv så att säga? Eller?
Ja, men jag har ju
har man fallskärm?
Nej, jag hade 2 jobb. Och som partiledare hade jag ingen pensionsavsättning och ingen fallskärm. Så jag fick sista arvodet den dagen jag var partiledare. Mm. Men sen var jag ju riksdagsledamot också. Och där har vi ju pensionsavsättning. Och sedan har jag ju då möjlighet till att ha omställning under något år som jag avslutade nu i oktober faktiskt.
Just det. Ja, men precis, där finns det något slags... Det är precis som statssekreterare. De har väl ett årslön eller 2 för de kan när som helst också åka.
Ja, precis. Nej, men som riksdagsledamot har man lite olika beroende på hur gammal man är när man slutar och hur länge man har suttit. Och jag var ju inte ens fyllda 40 när jag slutade, så att jag har ganska kort omställningstid, vilket är fullt rimligt. Ja. Hade man slutat när man var över 50, då får man
just det, då kickar
många
någonting annat.
Ja.
Jag ville att du skulle komma hit för att ge perspektiv på att leda liksom ett parti och vara toppolitiker. Om någon av dina döttrar frågar dig vad en partiledare gör, vad skulle du då svara? Alltså, vad är jobbets kärna?
Att göra Sverige bättre, skulle jag säga till min 8-åriga tjej. Mm.
Men det är den stora filosofiska, om du är så här konkret, är det liksom så här, är du befälhavare, är du filosof, är du strateg, är du sån som sitter i möten?
Hon berättar för mig vad jag gör, då sitter jag med datorn och är på tv. Och jag tror att kombinationen där är väl att man både är den som sitter i möten, utvecklar politik och är talesperson utåt.
Just det.
Så man är både visionär och strateg. Man är arbetsledare för sina närmsta medarbetare, men man är också den här debattören och förhandlaren som ni ser.
För partisekreteraren är väl egentligen vd, va? Mm. Och så är du ordförande om man ska göra företagsliknelser.
Ja. Mm, så är det ju. Så att partisekreteraren är ju den högsta tjänstemannen och är den som är vd och så här, verkställer styrelsens beslut och jag är styrelseordförande. Precis. Men lite mer operativ ändå. Jag kan man säga arbetande styrelseordförande, för att det är ju ofta jag och inte vdn som syns i de här skarpa krislägena. Det är liksom jag som tar plats i media.
Men det är inte du som konterar kvitton och håller utvecklingssamtal?
Nej, jag har utvecklingssamtal med några av mina närmsta medarbetare. Har jag.
Just det. För Alice Bakunke skämtade en gång om att partiledaren är statssekreterarens ansikte utåt.
Det har hon väldigt rätt i. Jag brukar säga det till företag när jag liksom rådger dem vilka de ska ta kontakt med. För många vill ju träffa partiledaren eller ministern.
Ja.
Och det kan man ju göra, absolut. Vi har ju ett stort inflytande och stor makt. Men ska man verkligen komma till pudens kärna, alltså till spindeln i nätet, så är det ju ofta statssekreteraren när man pratar om regeringen. Och statssekreteraren är ju då ministerns högra hand och den personen som håller ihop det, som gör verkstaden, som jobbar fram förslagen och som ser till att förankra förslagen. Så det är ju en väldigt viktig position och kanske inte så publik så många gånger, utan det är ju ministern som syns och statssekreteraren som gör ett otroligt viktigt jobb där bakom.
Ja, det är väl samma sak i partiet, va? Alltså där är det väl partisekreteraren då som jobbar fram saker eller andra. Alltså, minister är ju liksom, då har vi statssekreterare. Men när du bara, inom situationstecken, är partiledare, vem gör politiken då?
Men det beror nog på väldigt mycket hur personen är. Jag var väldigt involverad i det där. Och i
men det måste ju vara grejer som du säger, det här skiter jag i, utan då får någon annan göra vad det nu kan vara för ett ämne.
Ja, men i vårt parti har det varit väldigt viktigt. Många olika, alla partier jobbar ju på olika sätt, men vi har ju ofta arbetsgrupper som jobbar fram politik inför våra partistämmor som man har vartannat år. Och i de arbetsgrupperna så sitter ju oftast då den ansvariga riksdagsledamoten. Så att den centerpartisten som satt i utbildningsutskottet till exempel, den personen ledde då vår skolarbetsgrupp tillsammans med lite kommunalråd och lite andra tjänstemän. Så arbetade man främst skolpolitiken och så kom den upp till partistyrelsen som jag var ordförande i. Och då kunde vi hissa och dissa olika förslag, skicka tillbaka, be dem att titta lite djupare på vissa. Och sen landar man i politik då. Så att den som håller ihop det liksom mer formella arbetet, det är ju partisekreteraren. Men den som politik utvecklar många gånger, det är ju riksdagsledamöterna och de anställda politiskt sakkunniga som partierna har. Det är de som är experterna
i, just det, då kommer på respektive fram ett antal frågor. Produkter. Och sen säger man som i partistyrelsen, okej, men de här två tycker vi är mer spännande nu, de här behöver tweakas lite på liksom.
Precis. Och ibland är det till och med så att det, de här veckoartliga utspelen som ni ser, alltså man har en presskonferens och presenterar en energirapport, så kanske den inte har gått svängen via partistyrelsen och partistämman, utan det är lite snabbare puckar. Och då kan det vara så att jag och mina närmsta medarbetare i min stab i partiet har sagt att men Annie vill göra en presskonferens och sätta fokus på förnybar energi om 2 veckor. Och då arbetar vår expert, vår politisk sakkunnig i de här frågorna och jobbar fram ett antal förslag. Och så stämmer vi av löpande vad kan vara för nyhet i detta? Vad kan vi underbygga detta med? Och så skriver man fram en rapport och sen har vi presskonferens. Så att det är oftast ett samspel, men jag sitter ju oftast inte och skriver fram rapporterna, utan det är ju tjänstemännen och de som jobbar nära mig.
Ja, men precis. Och jag tänker att det finns ju också någonting i det med att ni säger, ja, men fan vet inte om man skulle undra hur det funkar med laddbara vägar. Och så gör man något litet utspel och så ser man hur det fastnar.
Eller? Ja, alltså vi var ju väldigt noga med att vara grundade och seriösa. Så vi hade ett ekonomiskt kansli på Centerpartiet. Så att de beräknade ju våra förslag. Vi hade nationalekonomer som anställda. Vi hade en jurist som kollade på förslagen om de liksom funkade rent grundlagsmässigt. Sen har vi ju varit väldigt noga med att när vi gör liksom offensiva utspel, alltså egna utspel, då är det viktigt att de är faktabaserade. Sen har vi ju politiska åsikter såklart, där vi liksom lägger fram vårt perspektiv på saker.
Jag menar, givet detta, forskning, fakta, bla bla bla, så tycker vi att man borde så. Snarare än att bara liksom wing it.
Ja. Precis, och det var viktigt för oss, och därför så la vi ju både resurser för att anställa politiskt sakkunniga och hade ganska många medarbetardagar där vi arbetade med omvärldsspaning, omvärldsanalys för att hela tiden kunna vara på tå. Och det tycker jag är viktigt för att liksom kunna vara relevant som politisk kraft. Men i opposition, om man säger så, när vi sitter, när jag är partiledare, inte i regering utan i riksdag, då är ju den som är stabschefen till partiledaren, oftast motsvarande den som är statssekreterare. Så stabschefen är ju spindeln i nätet väldigt mycket för mitt dagliga arbete. Och jag hade ju förmånen att ha några stycken, men en person, Christian Ljungblad, var ju i nästan 8 år. Så då kommer man ju varandra väldigt nära. Både kommunikativt, politiskt, strategiskt, så är ju den personen spindeln i nätet.
Just det. Men för du var partiledare mellan 2011 och 2023. Hur såg en vanlig vecka ut?
Det fanns ju inga sådana. Det finns ju vissa
grund... Men då är det väl en vanlig vecka att det bara är ovanligt?
Den är ovanlig. Det finns ju vissa grundmoment när man är riksdagsledamot som partiledare. Och det är ju tisdagar eftermiddagar mellan 16 och 18, då är det alltid riksdagsgrupp. Då träffas riksdagsgrupperna. Och sedan så är det votering i riksdagen onsdag och torsdag. Det är liksom fasta punkter som återkommer varje vecka.
Och, just det, och att bara sitta i riksdagen, ska vi säga, det är tisdag till torsdag. För sen ska man hem till sin valkrets, ja. I alla fall i teorin.
Ja, de flesta gör ju det. Jag representerade Jönköpings län i alla år, 16 och ett halvt år. Och jag, eftersom jag också var partiledare under den stora delen av det, så åkte jag ju runt till andra delar av Sverige. Så att jag kanske var hemma i Jönköpings län var fjärde eller var femte vecka och gjorde besök. Och sen var jag ju i andra valkretsar också. Men för en partiledare då, så brukade det vara tisdagar var hemmaarbetsdagen, alltså på riksdagen. Då samlade jag alla interna möten. Så då började tisdag morgonen med att ha möte med stabschefen och partisekreteraren till exempel, mina närmsta. Sen hade jag staben, det var 6-7 stycken. Så att vi hade veckoplanering. Och sedan var det alltid nog...
Är det då bara klockan 8 och sen är det en timme?
Så här. Ja. Jag brukade få in så att jag hade 45 minuters möten, så då hade man en kvart emellan för att få lite omställning. Men tisdagar var oftast en intern dag på förmiddagen. Och sedan på eftermiddagen så var det också internt, men då breddade vi det. Så då var det med riksdagsgruppens förtroenderåd, alltså med gruppledaren i riksdagen och sådär. Så då hade vi... Tisdagen var intern för mig väldigt mycket. Ibland kunde man också trycka in en presskonferens när man ändå var i riksdagshuset, så att säga. Om man hade något relevant att säga eller om det hände något annat. Om något annat parti hade en presskonferens så behövde man ju gå ut. Så att media och interna möten på tisdagar. Sen var ofta onsdagar resdag. För voteringen är ju inte för klockan 4 på onsdagar. Så då hann man ju ofta kunna åka iväg någonstans och göra besök eller...
Då hinner man åka till Västerås och på en ABB-fabrik och gå och titta på en robot.
Eller Uppsala eller Linköping. Eller göra ett antal intervjuer som finns. Och när vi satt i januariavtalet, för det beror ju på vad man har för jobb, så att säga. Jag har ju haft olika, man kan vara i ren opposition. Är man i ren opposition så har man ju väldigt mycket tid att kunna planera sin egen vecka. På resor och kompetensutveckling och möten. Sitter man som vi gjorde i januariavtalet där man förhandlar budget med regeringen, då går ju väldigt mycket tid då till att ha heldagar där man ska lösa ut svåra nötter. Man ska knäcka nötter helt enkelt. Och då är det ju många dagar som är bokade för förhandlingar. Så man träffas då på partiledarnivå och löser ut knutar. Eller löser upp dem. Knyter upp dem.
Och torsdagar, då är det...
Det är också oftast en mötesdag. För att på torsdagar på eftermiddagen så är det statsministerns frågestund ofta. Den återkommer var fjärde vecka, eller så är det andra ministrar som är på plats i riksdagen. Och då klockan 2 så bör man ju vara på plats. Så att den är oftast inte en resdag, utan då lägger man andra möten. Det är många som vill träffa oss och många som vi vill träffa. Så det är organisationer, det är företag. Mm. Vi är också ofta efterfrågade på att hålla tal på olika konferenser och liknande. Så att det kunde ju vara dagar då jag höll 3 anföranden och hade 2 tyngre intervjuer. Då gäller det att hålla tungan rätt i mun och ha fantastiska medarbetare som har gjort bra underlag till allt detta.
Just det, de viskar, vi gör det bro.
Ja, men måndag förmiddag brukade jag ofta ha som min inläsningshalvdag. Den var ofta obokad för att kunna läsa igenom de underlag som medarbetarna hade skrivit fram veckan innan.
Och när du satt i regering, då är det torsdag förmiddag som är regeringssammanträde, va?
Mm, runt 9 brukar regeringssammanträdena vara. Mm. Och sen har man då allmän beredning, heter det. Då har man fattat besluten och så är det oftast vissa teman som hela regeringen diskuterar när man väl är samlade. Så mellan 9 och 11 brukar det regeringssammanträdena hålla på.
Just det, och då tas det alla beslut, och det är här väl det som folk ibland inte fattar, att det är alla beslut fattas av regeringen.
Ja, det är sen kollektivt beslut och... Men varje statsråd har ju ansvar för vissa punkter. Ja. Så att på tisdagar då när man är minister, hade jag i alla fall, då hade man beredning på sitt departement. Så då gick man igenom de punkterna som jag hade ansvar för på torsdagens regeringssammanträde. Och då satt ju de högsta tjänstemännen på departementet och så gick man igenom ärendena som skulle tas upp. Så att jag kunde både känna mig hemma i ärendena men också ställa frågor.
Just det.
Och innan den tisdagen så hade ju då min statssekreterare, på tal om att knyta ihop säcken, då hade ju den personen och mina medarbetare jobbat med de här frågorna under ganska lång tid för att de skulle vara genomarbetade och färdiga.
Mm. Så. Vem bestämmer vem ska in i din kalender? Screenas det här via stabschefer? Har du schedulers som är...
Ja, men vi jobbade ju upp en struktur. Min assistent Eva, hon jobbade med mig varje dag under min partiledartid. Mm. Det vill säga, hon hade ju semester och helg, men jag menar hon började när jag blev partiledare 2011 och hon är faktiskt kvar nu hos min efterträdare.
Ja.
Och hon hade mandat att tacka ja och nej till saker som hon kände direkt på uppstuds när hon fick förfrågningar. Men så är det ju en del lite större förfrågningar, om jag ska hålla inledningstal på vissa konferenser eller större intervjuer eller besök. Då hade vi på tisdagsförmiddagar då träffades jag, stabschefen och Eva, min assistent. Ja. Och så gick vi igenom de förfrågningar som hon hade vaskat fram som var svåra för henne att fatta beslut om. Och så landade vi ja eller nej, eller kanske lite senare. Och så återkopplade hon. Och sen skrev hon in, så att hon ägde ju min kalender och jag fick faktiskt också ändra och skriva in i min kalender. Men det var hon och jag som hade tillgång till att ändra i kalendern, och de andra, mina nära medarbetare, de kunde då se vad jag skulle göra men inte ändra. Så vi två kunde göra det.
Men någon som kände att jag skulle vilja träffa partiledaren, och sen så näringsminister, blev ännu svårare såklart, men någon som vill det liksom... Det handlar om att de kommer igenom till Eva och Eva tycker det här verkar rimligt och sen är man in i mötet. Eller ska det gå någon annan loop först då liksom?
Nej, men det finns ju lite olika vägar. Oftast så är det ju bäst att mejla assistenten i fråga och berätta sitt ärende, att jag gärna skulle vilja träffa Annie, och ganska, inte så här 2 timmar utan en halvtimme till en timme. Och oftast är det då så att assistenten tar upp detta på ett möte med partiledaren och så avgör man detta och sen återkopplar hon. Men man kan ju också ta det via någon kontakt man känner. Alltså känner man en riksdagsledamot i det här partiet så kan man gå via dem och så tar de kontakt med mig. Och så. Det finns många vägar att faktiskt...
Men jag tänker
att
det måste vara många som är lite som jag, medelålders män, som tycker att de har lite, att de är lite viktiga. Jag vill minsann berätta det här och sånt. Liksom.
Ja, men det är bra. Assistenten är ju en gatekeeper.
Mm, hur låter det nej då? När tyvärr vi kan inte bereda plats i partiledarens kalender.
Ja, men det andra jag gjorde när jag slutade som partiledare, det var att tanka av Eva på hur man säger nej på ett vänligt sätt.
Ja, då vill jag veta det nu.
Nej, men de är ju så otroligt viktiga, assistenterna. De ser ju till att det blir en balans i kalendern, att vi gör rätt saker på dem, att vi följer de målsättningar och den strategi som vi har. Och sen att det finns aktivitet i kalendern som, om de inte passar in i liksom själva huvudstrategin, så kanske de ger positiv energi eller det känns viktigt på ett annat sätt att de görs. Men att också ha en förmåga att vara vänlig och kunna avböja saker.
Mm.
Och det är ju jättesvårt. Det märker jag ju själv nu när jag är min egen assistent, så att säga. Hur svårt, man vill ju göra det mesta.
Vad är ditt bästa nej då?
Ja, men ibland så kan man ju svara ganska snabbt då och säga liksom, hej, Tack så mycket för din fråga. Det låter jätteintressant. Men jag vill redan nu snabbt säga att jag tyvärr inte kan, så att du har möjligheten att hitta en annan person om det gäller en intervju för frågan eller liknande. Så att man gör det ganska snabbt så att de känner att...
Och utan anledning.
Ja.
Jag bara kan inte.
Jag kan inte. Men ofta så är det ju på grund av tidsbrist och man måste ju prioritera, och det tror jag de flesta förstår faktiskt det.
Jag använde en anglicism ett tag som var så här, men tyvärr min kalender tillåter inte det.
Ja.
Men det kan ju också låta lite som, vad fan, har du någon jävla stab eller?
Ja, den svåraste förfrågan är, och den är ju många som ställer. Vi skulle jättegärna vilja att du kommer till oss. Vi kan när som helst under hela nästa år.
Ja.
Och den är ju jättesvår att svara på. För då kan man inte säga så här, nej, jag har tyvärr inte tid.
Jag vill inte.
Nej, jag vill inte. Men då får man ju säga, nej men jag, nu är det ju lättare när jag slutat.
Ja.
För då kan man ju säga, nej men jag, nu har jag lämnat partiledarskapet, så att nu gör jag inte sådana aktiviteter längre. Men det var svårt som partiledare när någon sa, en organisation hörde av sig. Vi skulle jättegärna vilja träffa dig under en timme. Vi kan när som helst. Och då kan jag väl avslöja för de som lyssnat, det är ett ganska framgångsrikt knep. För då försöker man ju hitta en timme någonstans faktiskt.
Ja, men
om det inte är helt apart. Så.
Ja, men exakt. Liksom om det inte är galningar, för de screenas.
För de flesta som ställer frågor har ju ändå en viss självbevarelsedrift. Alltså de ställer ju bara frågor om de känner att de har något på hjärtat som de verkligen vill.
Men du hade alltså hål i kalendern på... Nej, du hade inte hål i kalendern, men du hade avsatt tid för dig själv.
Ja, men för mig var det viktigt att ha... Dels hade jag en inläsningstid, och sedan så hade jag också tid... Som jag kallade MET, M-E-T, min egen tid.
Ja.
Och det införde jag efter några år i partiledarskapet när jag var nära att krascha in i väggen helt enkelt. Mm. Det snurrade på för fort.
Ja.
Så att jag blockade tid. Det gick liksom inte att rubba den tiden. Och då tränade jag ofta. Eller så bara var jag helt enkelt. Det kunde vara 1,5 timme på morgonen eller på eftermiddagen innan jag hämtade barnen. Så att det har varit en viktig del i min... Jag blockade också vissa helger så att man inte var uppbokad med någonting varje helg, utan man hade någon helg där man faktiskt kunde vara helt ledig och åka hem till Småland.
Kalendern måste kännas som en fiende ganska ofta.
Ja, men jag hade ett väldigt bra samarbete med min assistent, så hon var ju mycket mer sträng än vad jag var. Och det är så det ska vara.
Mm.
Jag hyllar ju henne jättemycket i min bok som jag har kommit ut med nu, för att hon hade ju då en lista på förfrågningar, och hon sa ju, hon tyckte ju nej på ganska mycket, för hon var ju rädd om min tid och att jag skulle göra rätt saker. Och så var det ofta jag som trashade själva kalenderplaneringen och sa, nej men det där kan jag väl göra, det här kan jag göra på vägen, eller den här middagen vill jag gå på.
Mm.
Och hon bara, ja fast det är ju, du ska ju göra det här på morgonen efter, det grejar jag. Och sen när man kommer då till det här dygnet tre veckor senare, så är man ju rätt trött.
Ja, just det.
Och då tittar hon lite menande på honom. Vad var det jag sa?
Ja, just det.
Och nej, men det lärde jag ju mig efter ett tag, att man ska lyssna på den som känner en väldigt väl.
Ja, du delegerar till henne att ta ansvar för dig själv.
Alltså jobbmässigt i alla fall.
Ja.
I kapaciteten. För att man, när man ska planera in en vecka i maj, redan i januari, då känner man ju att det är ganska mycket luft runt omkring. Ja. Men när man väl kommer dit, då är det ju överhopat och man ska ha...
Hur långt i förväg hade du liksom kalendern bestämd?
Ja, flera månader.
Ja.
Alltså, ett kvartal var ju oftast uppbokat.
På 15 minuters nivå i princip?
Ja, halvtimmes nivå.
Ja.
Det är, och jag lever...
Och det där som du fuckade upp igen, bara, men här kan man klämma in en kvart.
Ja, men jag lever lite så nu också, ska jag säga. Jag tittade nu på... Lunch är ju väldigt eftertraktat hos många, och vill äta lunch. Och jag försöker alltid styra om det till en kaffe eller liknande, för då, de här luncherna försvinner ju ganska snabbt. Så att nu var det en idag faktiskt som hörde av sig, och då var jag redan inne i februari. Liksom. Mm. Sen är det ju klart att jag inte har varje lunch uppbokad, men man är ju på resor eller man har bestämt sig för att vara hemma just den dagen eller sådär. Men det är, jag ligger oftast ganska långt i planeringen, och det krockar ju alltid med ens privata vänner.
Ja. Mm.
Alltså normala människor som hörde av sig så här, men kan du äta middag?
Du är hela tiden ett steg före de här frågorna. Så jag ställer, hur spontan kan man vara?
Jätteospontan. Ja. Alltså jag...
Du skriver i boken nämligen om ett tillfälle att du är sugen på djungelvrål, men inser att du inte kan det, för du måste medla Säpo en timme i förväg.
Ja, men så var det ju. Jag har ju alltid levt mitt liv inrutat.
Ja.
Det är väl den största skillnaden nu, att jag kan...
Gå och köpa djungelvrål.
Ja, och bara stanna och ta en kaffe. Någonstans.
Mm.
Och som efter den här intervjun så har jag en annan grej om någon timme. Ja, men att bara inte behöva veta exakt vad jag ska göra de 45 minuterna som är emellan, utan att jag bara kan sätta mig någonstans och läsa mobilen.
Eller? När du och jag möttes på en övergångsställe för några månader sedan. Och vi inte stannade så hej, för jag fattade inte att det var du för en lista, för du gick inte så snabbt.
Nej!
Det där var... Fan vad hon var lik, tänkte jag. Och sen bara efter, när det måste...
Och,
sen
och ja, då var jag på väg. Då var jag på väg till ett möte, tror jag. Sådär.
Men du var inte stressad alls.
Nej, men jag var nog ute i väldigt god tid, tror jag. Så att jag...
Säkert. Men det var liksom någonting, jag kunde inte alls identifiera dig då, för att det var någonting annat, liksom. Mm.
Nej, men det är ju den största skillnaden nu, att jag kan vara mer spontan. Och det är ju en jättestor frihet. Förr var ju det här en trygghet, att hela tiden... Det var ju otroligt strukturerat. Mm. Och det krockade ju oftast. Alltså, en del av mina privata vänner skrattade ju så här, men har du en kväll, vi kan gå ut och käka middag. Och så återkom jag typ 5 veckor. Alltså, så, ja, 5 veckor. Den torsdagen 18.30 funkar. Mm. Och de bara, skämtar du? Ja. Jag bara, ja, nej men, ja, det är då.
Men slottade du in då att du hade så här spontan kväll?
Nej, oftast gjorde jag inte det. De som har strukit lite på foten under mina år är ju mina privata vänner. Ja. För att ofta la jag ju in tid, egen tid med familjen då. Alltså, det var jobb, familj och liksom träning för att må bra själv. Och sen så var... de privata vännerna, så att säga.
Men hur håller man igång det då? Har du liksom tramsiga WhatsApp-grupper eller liksom skicka memes på Messenger? Eller?
Precis. Man får ju liksom smsa och ringas och ha Instagram, en liten privat Instagram som man kunde liksom hålla lågen
just det,
uppe.
Just det, ja.
Men jag är ju väldigt tacksam att de är kvar, ska jag säga. För nu kan jag ju umgås med dem mer på ett normalt sätt.
Kanske bara, åh gud vad du är.
Nu kan jag vara lite spontan, så nu kan jag till och med höra av mig och säga så här, du imorgon har jag en lucka, vill du äta lunch? För de blir alldeles till sig.
Ja, de bara, nej, nu är de som har 5 veckor. Men du har ju aldrig ledigt, det tänker jag också när jag läser din bok. Du har ju aldrig riktigt ledigt, och så funderar jag så här, är det så toppstyrd? Kan man inte delegera?
Jo, det kan man. Och jag hade
jag fattar att det var stökigt, men man kan känna sig, men vad fan, du var i Thailand eller vad du var på Apollo någonstans. Eller så här, liksom. Någon annan borde väl kunna ta det?
Problemet är ju media i det här fallet, för de kräver ju att partiledaren ska vara på plats. Och jag hade ju delegerat det. Alltså vi skulle åka iväg på vårt försök på bröllopsresa nummer 2 när det här ägde rum. Så jag hade ju haft en pressträff innan och berättat vad jag tyckte om de här förslagen i det programmet. Mm. Och hade ju liksom diskat av dem, upplevde jag. Det hade kommit ut i media allting att de här förslagen var liksom inte aktuella. Jag hade delegerat till min vicepartiledare Anders W. Jonsson och min partisekreterare Mikael Arthursson. Så de hade ju koll på det här. Och vi åkte iväg. Och jag var liksom bara med... De stämde av lite med mig emellanåt. Men sedan så började ju kvällstidningarna ha utsända som liksom sökte upp mig på plats. Och det började sättas igång diskussioner då om jag var nere för räkning, om jag skulle lämna. Men det blir en kontext som gör att dels så känner man inte att man kan vara kvar. Alltså som ledare behöver man vara där det händer. Ja. Och sedan så, ja, det känns väldigt konstigt att sitta och dricka en mango smoothie liksom. På en sandstrand när det pågår ett liksom, politiskt spel och liksom, drev hemma. Så då bestämde jag mig för att åka hem. Men jag märkte...
Men tänker du att det är så himla många sådana? Borde inte du liksom då någon gång där känna som att ja, nu tänker jag ta min smoothie och kanske göra det utanför liksom.
Men Jimmy Åkesson är ju väldigt duktig på det, faktiskt. Han står ju sällan till svars. Och jag har tänkt på det många gånger hur han kan säga så här, nej men jag vet ingenting om det där, eller jag kan inte svara på det. Eller att han är iväg någonstans. Och jag tror att han har nog bestämt sig för att han inte ska ta ansvar för allting. Och sedan att han också håller sig undan. Nu tycker jag kanske att jag vill ju vara där det händer, så det här är ju också jag som bestämmer att jag ska vara på plats. Men jag har delegerat jättemycket. Jag har ju varit föräldraledig 2 gånger. Ja. 1 gång 1/2 år och 1 gång 9 månader. Och då...
Ibland kan jag tänka att det finns, missförstå mig rätt, men det finns någonstans liksom den sortens beteende, och det hade ju inte bara du, det hade ju många partiledare. Där i ligger en ängslig populism som exempelvis då Åkesson inte haft, för han håller sin linje. Han har tyckt samma sak i 20 år på något sätt, och det blir en trygghet i det. Det finns en ja, här är ännu en kris och så går vi, då tar vi den och går vidare, eller just den här krisen är jag ledig på något sätt.
Ja, så sen kan man väl, jag tycker ju att man som ledare ska vara där och ta ansvar när det är tufft, och där tycker jag kanske att Jimmy inte har varit, utan där lämpar han över det på typ gruppledande eller på
det är olika ledarstilar.
Så det är olika ledarstilar, medan jag föredrar nog den som där den yttersta tar ansvar, men det har varit viktigt för mig under mitt partiledarskap att kunna delegera. Jag har ju velat visa att man kan vara föräldraledare och partiledare, att man kan åka iväg, men sen är det ju ofta så att jag är ju den som är ytterst ansvarig, så när det väl händer någonting, ja, då får man, ska man ju vara där.
Mm.
Men den stora skillnaden skulle de säga mellan att vara i regering och i riksdag, det är ju att man faktiskt inte har jour 24/7 i riksdagen på det sättet. Så att när jag satt i, var näringsminister i regering, då hade jag ju alltså telefonen igång. Alltså krishanteringsfunktionen hade man ju då på ett sätt, alltså nationell krishantering. Det har man ju inte i opposition på samma sätt. Utan då var det ju vissa, man visste oftast när det skulle hända någonting. Det var förhandlingar på dagen till midsommarafton i Bryssel alla år till exempel. Och då behövde jag ju finnas där för min person i EU-nämnden som skulle förankra bakåt så att de hade mandatet att göra upp. Och då hade vi möten 2:30 på natten, ringde hon upp mig. Och så berättade hon hur läget låg till på detta. Och sen så kunde hon liksom säga ja för Centerpartiets räkning. Så att, men då visste man ju det på förhand, att den natten blir jag störd mitt i natten.
Alltså det som kan verka liksom löjligt personfokuserat och toppstyrt kan också vara så att vad hon behövde då var att säga... Du tänker helt rätt.
Ja. Ja, men det handlar ju om ett ledarskap som är närvarande och som är tryggt och som skapar, både ger mandat innan, men som också gör att den personen kan förankra. Det är klart att jag i de lägena kunde sagt så här, ring min stabschef, han kan berätta vad vi tycker. Men där har jag velat att de ska känna att jag, de ska veta att även jag kan gå upp 2:30 på natten och ta emot detta. Och min stabschef kan faktiskt sova den natten.
Ja.
Så att det har varit ett sätt för mig också att visa att jag också tar det yttersta ledarskapet. När vi sitter och nattmanglar, när vi gjorde det med regeringen. Ja, men då sitter man där, uthålligast vinner liksom. Kan man sitta fram på småtimmarna. De jag då tyckt synd om, det är inte mig själv, utan nej, det är ju liksom mina livvakter som får hänga där ute och mina medarbetare som är med i rummet som offrar ännu en natt för att sitta där på ett märkligt förhandlingsspel. Jag själv har mest känt när jag suttit att jag gör jobbet liksom. Jag sitter där och mina motsvarigheter sitter där, då sitter jag här också.
Men den fattar jag, men det är just det där andra när det ofta är liksom, nu ska vi veta vad partiledaren tycker eller nu ska vi liksom.
Men det är ju många gånger vi inte involverade, ska jag säga. Väldigt mycket av det här, de här enkäterna som görs inför val, när man ska fylla i vad olika partier tycker till alla olika mediehus. Där är jag ju inte inblandad, utan det är ju helt delegerat till policychef och partisekreterare att stämma av detta. Och i mycket som riksdagsledamöter går ut i är jag heller inte involverad. Då är ju min stabschef som har gett tummen upp eller okejat. Men de saker där jag själv går ut i, där har jag ju velat känna att det här har jag ett ägarskap över. Det här kan jag svara på följdfrågor och liknande. Då har jag varit mer involverad.
Det låter lite grann som att du gömmer dig bakom ett ämbete, vilket kan vara en trygghet liksom. För det kan också vara så här, okej, du är på semester, du försöker för andra gången köra bröllopsresa. Men vad fan, låt mig vara. Liksom, nu är jag på semester. Ja, nu är jag på Apollo eller vad det var. Och andra sidan är det liksom det där ämbetet.
Ja, men man har ju det.
I kraft av mitt ämbete så måste jag vara.
Ja, det är inte bara att jag tycker så, utan det är ju så. När jag
men tänker, man behöver ju resonera kring det. För ja, liksom...
fast man tänker så här, när man är riksdagsledamot då, då är man i tjänst året runt, dygnet runt. Alltså rent formellt. Så när jag var föräldraledig, det gick ju inte att ta ut 5 dagar föräldraledighet, utan det var ju 7 dagar i veckan man tog ut föräldraledighet. För att det är så systemet ser ut. Och jag minns så många gånger när vi säger att man går till jobbet, så var det ju alltid någon viktig Petter som hörde av sig. Nej, men du jobbar inte, det är ett förtroendeuppdrag. Eller nu ska vi gå på semester. Nej, du har inte semester, du är ju alltid i tjänst, var det någon som sa.
Ja, just det.
Så att, det är väl ett sätt att se det. Jag såg nog mitt partiledarskap och riksdagsledamotskap som en livsstil. Alltså ett uppdrag som man hade. Och sen var man ju tvungen att stänga av ibland för att ladda batterierna, såklart. Det gjorde jag.
Men för när jag var ordförande i Fairtrade så blev jag uppkallad på LOs kansli. För LO var ju en stor del av den där föreningen som ju driver Fair Trade opolitisk och så. Men de var ändå med och var någon stabschef som kallade upp mig och sa att bara så du förstår nu. Du är i ditt ämbete och du kan aldrig ta av dig det. Liksom. Om du är full på någon kräftskiva så är det liksom, det är du och sen är det Vanja Lundby-Wedin.
Mm.
Så du ger liksom,
så är det.
För helvete, håll dig i skinnet.
Fast det var lite hårt på att vara, när man jobbar med Fair Trade, tycker
jag. Jag var ju väldigt liksom förvånad över det. Men också lite
det är
så här,
ju ett jobb mer än ett förtroendeuppdrag.
Ja, det var ett förtroendeuppdrag.
Det var det?
Ja, det är ordförande.
Okay. Ordförande var det, okej. Okay, jag trodde det var.
Ja, nej, men så att det var, men det var liksom, jag hade inte tänkt på det ens. Jag var ganska munter fast jag blivit ordentligt uppläxad. Just det. Och sen använde jag faktiskt en gång när det var någon person jag behövde, alltså behövde gå eller någon behövde säga till ordentligt. Så här, i kraft av mitt ämbete, för helvete. Liksom, skärp dig.
Nej, men ja.
Så då, jag kände alltid att det var liksom, okej, men då har jag fått på mig den här uniformen och jag har den alltid på mig, men då på det sättet kan jag liksom.
Jo, men så är det. Jag var ju alltid mitt ämbete. Alltså, ja. Och kanske också, jag hade ju i mitt ämbete också den här kändiskapet. Så att alla visste ju alltid vem jag var. Och jag stängde väl inte av det någon gång. För att man var ju tillgänglig. Så att säga, när man stod och gymmade kom fram folk liksom mitt i, när man skulle göra någon tyngdlyftning eller något, så skulle de ta en selfie. Eller när man är på restaurang då och man har fått till den här privata kompismiddagen. Och de vill ta ett foto, då ställde jag alltid upp liksom, och tog foto. Däremot nu så kan jag faktiskt säga, och jag känner mig alltid så oförskämd. Mm. Men när det kommer fram någon, för det tar ju 10 sekunder. Men då brukar jag säga så här, nej men jag är faktiskt här i ett privat sammanhang, säger jag nu. Men det gjorde jag inte då, utan jag var ju en offentlig person som också liksom ville bygga förtroende och tillit. Och tänkte alltid på att jag skulle vara le och vara trevlig.
Jaha, nu har näringsministern tagit in en andra flaska vin.
Ja. Nej, jag gjorde ju aldrig det så på det sättet.
Nej, men det blir ju intressant att det hela tiden blir det. Mm. På samma sätt som man ju skämtar om liksom, att det är, vet jag, satt ju i SVT på fredag morgon och kommenterade grejer under några år. Mm. Och det var någon som också där skojade om det, liksom, att liksom, det är ju alla skit ju dig. Liksom. Men om du skulle göra något som är konstigt, då är det liksom SVT-profilen som... Mm. Alltså, det där. Mm. Då kletas det till någonting liksom annat.
Ja, men jag tänker, vi som politiker ska vi ju alltid vara lite mer moraliska och lite bättre än alla andra. Jag har varit livrädd under hela min partiledartid att jag skulle köra lite för fort. Jag skulle få för mig att köra vår egen bil. Det gjorde jag inte så många gånger, men om jag skulle göra det så vill jag alltid ligga precis på. För om man skulle köra 5 kilometer för fort, det skulle bli så stora rubriker.
Mm.
Och ja, sånt där har man tänkt på. Och inte bli förbrusad, utan liksom tänka på att typ dricka max 2 glas och sådär. Ja.
Jag har nyligen läst 2 biografier parallellt. Det ena är din självbiografi och det andra är Walter Isaacsons biografi över Elon Musk.
Oh.
Och era kalendrar är ju helt hysteriska. Men han jobbar mer än dig, för hans hackat, han verkar strunta i sin familj.
Ja, men han sover väl på kontoret och sådär, för att liksom, han har ju en absurd arbetsmiljö, inte bara han utan han dikterar ju andra
arbetsmiljö. Han kräver alltid liksom, nu är det en annan surge och nu ska vi en annan liksom. Så han är ju verkligen ett modernt geni på många sätt, men också därför liksom helt knäpp. Hur tänker du själv på din kalender då, nu? Det är liksom för 1 år sedan var du ju mitt i det när vi spelade in det här liksom.
Nej, men jag tänkte även när jag var aktiv partiledare på att vara ett gott föredöme för mina medarbetare runt omkring. Att visa dem att jag också hämtar och lämnar på förskolan. Vabba, att ha helger emellanåt som var lediga för att ladda batterierna. Så att det har jag tyckt var jätteviktigt under hela tiden. Det är en del av mitt liksom ledarskap, att vara personlig och äkta. Så att det har jag haft, och det har ju gjort ibland att jag inte har varit i Agenda-studion. Till exempel, och då har de vetat om det på Agenda. Nu tar jag dem som exempel och sagt att nej, min man är bortrest och mina barn är liksom 7 och 3. De kan inte vara hemma själva. Den tid då de sover, jag kan tyvärr inte åka in till Agenda. Och då har de kunnat säga liksom, i studion trots detta att vi har sökt Annie Lööf, men liksom,
hon har avböjt
att vara med. När man hade då berättat för dem om liksom, den personliga situationen. Men jag tyckte att det har varit viktigt att då kunna säga nej med hänsyn till familjen eller till att man har varit borta 2 kvällar den veckan och behöver vara hemma någon kväll. Så det har jag haft även innan. Det som är stora skillnaden nu då, det är ju att nu ligger det ju bara saker i kalendern som jag själv har tackat ja till av lust. Det just finns det. Ju inga måsten i min kalender på det sättet nu det här året.
När du kan jag inte heller fri. Skicka Martin Ådahl till att göra grejer.
Nej, jag kan inte skicka någon annan. Precis, jag kan inte delegera. Så antingen så säger jag ju ja, eller så blir det ju ett nej. Det blir ju inte ett kanske någon gång. Utan det är ju också en jättestor frihetskänsla. För det som ligger i min kalender nu, jag är ju hopplös på att boka in saker. För jag tycker det mesta låter väldigt intressant och roligt. Men det är ju att varje sak som jag har bokat in, ja, men har ju ett personligt syfte på något sätt. Det finns inga måsten.
Du är aldrig ditt ämbete längre?
Nej, jag är ju, nej, det är jag inte. Sen så skulle jag nog säga att jag har ju varit nu sedan i februari då, så det är ju nästan ett år. Och jag söker nog lite mer, liksom en lite mer fastare tillvaro, det tror jag. Antingen genom att man gör ett antal saker lite mer beständigt, eller att man gör ett operativt jobb.
Just det.
För jag gillar nog ändå den här konturen av saker, att inte bara falla på saker eller tacka ja och så blir det vad det blir, utan jag är nog lite mer strukturerad.
Men precis, sitter man i styrelse så lär man sig lite mer för varje gång och man fattar lite mer kontexten. Mm. Men hur skyddar du dig från att bränna ut dig? Alltså, för jag tänker på ett sätt så, om jag läser din biografi och du läser och Musk samtidigt, så det händer ju skit hela tiden. Och är det någonting som gör att man bränner ut sig, så är att man känner att man inte har kontroll.
Ja, att inte ha kontroll och uppleva att man känner sig otillräcklig.
Och dessutom är någon annan partiledare som gör något jävla utspel och gör någon grej och liksom så här. Alltså det kan ju vad som helst hända. Du skriver på något ställe att du hade lagt liksom jättemycket tid på någonting och sen vips så tror jag bara Ebba Busch som gjorde något utspel och bara okej. Okay. Det var ju helt onödigt liksom. Man kunde ju bovla hela december.
Ja, men lite så. Det var ju inför valet 2022 så presenterade vi då den våren en jättetung, alltså faktabaserad energirapport. Den var liksom otroligt tung på kortsiktiga och långsiktiga saker för mer kapacitet. Den var liksom en torr energirapport. Ja. Men där satt landets alla mediehus i stort sett, alltså politiska reportrar, och lyssnade. Och det var en jättebra presskonferens. Och vi kände så här, de här månaderna som våra medarbetare hade lagt ner på detta, nu kommer vi också få ut det liksom, till allmänheten. Och vi kommer liksom markera position i de här viktiga frågorna. Och sen har ju då Ebba spelat in en lördagsintervju. Och det var ju mitt under påskupploppen, eller strax efter, där hon hade sagt det här med att varför... Ni frågade att varför polisen inte liksom sköt in i samlingen av människor. Och det slog ju ut allt. Och då skapas den här frustrationen, alltså så här, hos en. Och det, kan ju också, det är ju också negativ stress egentligen. Ja. Den här lägger inte bara jag, för jag kom ju in i finalen så att säga, men... Min riksdagsledamot då, Rickard Nordin, och hans medarbetare Polsaka har jobbat med det här jättelänge. Och så blev det typ ingenting. Och då formade vi om den här rapporten och skrev om den lite. Och så skulle vi presentera den i Almedalen sen då förra sommaren på ekonomiska seminarium igen. Och det blev ju inte någonting heller då, för då hände ju det här fruktansvärda mordet i Almedalen. Så att det är ju väldigt många medarbetare som har lagt ner väldigt mycket tid ibland på någonting som inte ser dagens ljus, av olika omständigheter såklart. Det kanske mer är sånt man får liksom, man arbetar i och man får ta. Men det som...
Är det förmågan att göra saker meningsfullt som har skyddat dig från bränna ut? Du har ju varit nära några gånger visserligen. Men...
Ja, men jag tror dels att jag alltid drivits av en övertygelse, en passion. Mm. Och det har liksom motiverat mig när det har varit tufft. Mm. Jag har levt mycket med hot och hat. Mm. Och jag har liksom alltid landat i att nej, men jag tycker att det jag gör är rätt och riktigt. Jag kan se mig själv i spegeln. Det har motiverat mig. Det andra är väl att jag faktiskt har tyckt att det har varit väldigt roligt. Jag har verkligen gillat att vara politiskt aktiv. Men baksidorna gör ju ibland att det frästar på. Mm. Jag har mått dåligt under vissa perioder. Och när man ser tillbaka nu så är det ju oftast när jag har tummat på det här med sömn och träning. När jag inte har gjort dem som jag ska, då är det ju lättare att komma ner i stresskornen. Men så länge jag håller det så kan jag klara rätt mycket stress faktiskt.
Just det. Sömn, träning, och sen så känns det som att då ditt bål, om jag förstår rätt, att ditt bålverk mot liksom också hatet har varit just att liksom det här är meningsfullt.
Ja, det känns viktigt på riktigt på något sätt. Det har varit, alltså jag har känt det både att jag har haft stödet i partiet att driva de här frågorna. Alltså att jag har varit deras språkrör på något sätt. Men det har också varit viktigt för mig personligen. Och det har ju gjort att man har orkat. Men det är ju också det här, oftast de som brinner för mycket kan ju också då, den här är ju floskel, bränna ut sig. Ja. Men, och det är ju därför det är så viktigt att också se, vad mår jag bra av? Ja. Och det jag mår bra av är ju då, men, sömn och träning är ju så här basvara. Men det andra är ju att också hinna med att vara hemma. Att få den här nödvändiga, att stänga av när man ligger liksom på golvet och pussla eller leker med Lego med barnen. Då är det ju rätt svårt att tänka på något annat.
Just det.
Så att det har också varit viktigt för mig att hitta det där. Man hittar ju sina nycklar, alla är olika. En del kanske gillar att läsa böcker och försvinna in i det. Jag hade ju jättesvårt för att läsa böcker när jag jobbade. Och sen när jag hade lite sammanhängande ledighet, då läste jag böcker. Och det var ett mått på om jag var avkopplad eller inte. Om jag kunde liksom fly in i böckernas värld eller inte. Så det var en bra måttstock för mig. Om jag hade varit ledig på riktigt eller inte.
Men hur får man tid för familjen? Men i början var det bara du och din man Kalle och sen fick ni barn. Jag menar, det är så mycket sånt som ska liksom göras. Det ska tvättas, viktas middag och vänner. Det ska betalas räkningar och man ska se serier och städa, handla mat och hinna knulla. Och medan barnen kollar på Mollybumpa. Alltså det finns så mycket sånt. Vad rationaliserade du bort? Du måste ju strukit något. Jag vet att ni hade hjälp för att hämta barn någon gång. Och att din syrra hoppar in ibland. Men liksom...
Vi har haft ganska lite hjälp egentligen med tanke på vilka jobb jag har haft. Men visst har vi haft lite barnvakt emellanåt.
Mm. Det känns som att du, när jag läser boken får jag inte intryck att du har prioriterat bort särskilt mycket.
Nej, jag har inte gjort det. Så jag har ju velat vara väldigt närvarande. Det var ju ett beslut jag och min man tog väldigt tidigt att vi inte skulle liksom ha en au pair eller liksom en heltidsnanny på något sätt. Utan vi vill ge våra barn den uppväxt som vi själva har haft.
Ja.
Och det har ju kommit till ett pris att man får prioritera bort lite annat. Alltså till exempel tid med bara mig och min man.
Ja, just det.
Eller tid med våra privata vänner. Oftast har vi ju umgås då med vänner som också har barn så att man kan göra saker tillsammans. Så det har vi ju fått vara lite tråkiga på. Och jag märker ju det, liksom, det här sociala umgänget man har när man liksom för sjunde gången säger så här, nej, men jag kan inte gå ut på den här fredagskvällen mer utan jag är faktiskt hemma och tittar på Disney och äter popcorn med mina barn. Det känns ju lite trist ibland, men det har ju också varit det som gör att jag har orkat. För att jag vill det också.
Det är lite det som jag var ute efter, för när jag läser det och läst om dig och hört om dig så liksom... Det skulle vara lätt att säga att nu är jag partiledare eller nu är jag näringsminister så jag kan inte hålla på med sånt. Liksom. Jag har stab, jag har annat, jag har städ, jag har whatever det nu kan vara man gör för att liksom eliminera friktion.
Mm.
Att jag får intrycket att du nästan har sökt den friktionen för det är liksom en fristad.
Ja, det stämmer. Och jag...
när Göran Persson eller nej, var Stefan Löfven eller vem det var som ringde till dig, du är i tvättstugan.
Mm.
Så får man intrycket att du blir genuint irriterad att han stör tvätten.
Ja, lite så.
Du får ringa när jag inte har tvätt i.
Ja, nej men jag gillar ju gärna att man hör av sig lite innan man ringer mig.
Mm.
Alltså man kan lägga ett sms, jag ringer någon gång mellan 10 och 11. Så då kan jag liksom mentalt förbereda mig.
Wow.
För att när jag väl är hemma, alltså om det är på helgerna då såklart, annars kan man ju bara ringa rakt in. Men när man är hemma, då vill jag inte... Jag vill inte att mina barn bara ska se mig springa runt med telefonen och prata. Utan oftast då om jag vet att de ska ringa en viss tid, då kan jag gå ut och gå den timmen.
Ja.
Och så kan de ringa under den stunden. För det har varit en viktig del för mig att mina barn ska få en så normal uppväxt som möjligt.
Mm.
Och det har varit viktigt för mig som person att inte delegera bort sådana saker som alla föräldrar gör. Alltså köper vinteroveraller och... Så här, vi har rutstäd, har vi köpt den tjänsten har vi köpt och viss barnvakt emellanåt. Men annars har vi ju gjort allt det där som alla andra gör. Och jag har inte sett något konstigt med det. Och jag har ingen behov av att heller berätta det egentligen. Utan jag har liksom bara levt mitt eller vårt liv.
Nej, och det blev det som var min slutsats när jag läste boken också. Att det måste vara det som du hade som din, apropå den här frågan om liksom hur man får tid för familjen. Eller hur man ser till att man inte blir utbränd. Att man faktiskt gör de där... tråkiga sakerna.
Ja, och
att... För att de har sin egen liksom, speciella glädje.
Ja, jo men det har det varit. Och det har också varit viktigt för mig att hedra det. Så att jag minns ju någon gång när det har varit tufft. Liksom, och då mina partiledarkollegor de har liksom ringt mig precis när man står och ska gå in på förskolan och lämna. Och de har jag haft stor respekt för när jag svarar och säger så här, du, jag ringer tillbaka om 20 minuter.
Ja.
För jag vill att ha den stunden när jag lämnar. Och där kan jag väl se att de som också har haft små barn nu under tiden de har varit partiledare, som Gustav Fridolin eller Ebba Busch, vi har ju haft en större förståelse för varandra, att man ringer liksom inte mellan 7:30 och 7:15 på morgonen, eller mellan 16 och 17:30, för då hämtar man barn eller man håller på med det. Däremot kan man ringa både efter och innan utan problem. Och det är kanske de som är alltså en generation äldre än oss som då har vuxna barn. De har ju glömt bort det där.
Hur
det är. De behöver lite påminnelse ibland.
Sista frågan, var det värt det?
Absolut. Mm. Nu spoilar jag ju hela boken här, men det har verkligen varit värt att vara politiskt aktiv. Men jag tycker faktiskt att det har varit till ett för högt pris.
Mm.
Jag har alltid tyckt att...
I plus och minuskolumnen så väger plus över, men det är för mycket minus.
Det är för mycket minus. Och där har vi nog alla ett ansvar att se till att minska det där minuset. För minuset är ju ofta det här liksom hatet och hoten som man får utstå. Det är inte bara vi politiker, utan det är journalister och det är socialsekreterare. Mm. Alltså, hur folk beter sig. Det är ju en väldigt negativ faktor. Men på det stora hela så är det ju en fantastisk möjlighet att få vara förtroendevald och få liksom väljarnas förtroende och genomföra det man tror på.
Men vad var det folk retade sig på eller hatade?
Nej, men
det känns som du hade med det ganska tidigt.
Ja, nej, men det, jag ska säga att man kan inte klumpa ihop dem, utan det som har varit kriminellt då, alltså hoten, det är ju ofta från högextrema. Och det är ju att jag har varit liksom kvinna och liberal och stått upp för mångfald och jämställdhet. Det är liksom sånt som triggar människor på högerkanten.
Det är men liksom det är kanske det jag är ute, det är symbolen, det har egentligen inte med det att göra.
Men min politiska position så, och det har ju i stort sett minskat nu sen jag slutade. De har ju gått någon annanstans förmodligen. Mm. Sen så de här som har mer hatat eller varit liksom, där man har fått vara driftskucku liksom för några, då tror jag det har nog haft med deras politiska preferens att göra. Alltså de har lagt in vad de själva tycker och tänker. Och en del har säkert retat sig på hur man har varit som person. En del tycker säkert att man har varit just för präktig eller för fröken redig eller sådär. Förmodligen. Och en del tycker att man är för ung. Alltså det är ju väldigt svårt att göra alla tillfreds och glada. Ja. Men jag är väldigt stolt över att jag under många år faktiskt hade ett väldigt högt förtroende trots vårt partis litenhet. Så att någonting väckte man väl ändå hos människor i den positiva aspekten.
Jag tänker väl just det, liksom, att det är väl det som är ditt politiska eftermäle. Nu har vi ju inte pratat så mycket om politik här, just för att det är, jag tycker det är lite ointressant. Men det är... Du har stått för något och så har du fortsatt med det.
Jag tror att det skapar trygghet. Vi tog upp det lite innan med Jimmy också. Vi är ju varandras ideologiska motpoler.
Ja.
Men vi har båda stått upp för saker. För det man tror på och hållit fast vid det. Och det oavsett beroende på vad man tycker då, så väcker det ju respekt, tror jag.
Ja. Och har det varit viktigt för dig att vara liksom, hitta den linjen för liksom den där som kan kännas som den i stunden populismen att vara där och fixa och svara eller kommentera mot att hålla liksom linjen?
Ja, men jag har gillat att hålla linjen och jag var också ganska frustrerad och trött på liksom det politiska samtalet de sista åren, för det blev väldigt mycket populism. Förra valrörelsen var ju, man suckade ju högt när man liksom viftade med falukorv och dieselpris och sånt, så kände jag så här instinktivt hela kroppen att nej, men det går ju inte att genomföra. Skärp er. Så att jag gick ju från lite att vara, jag var ju väldigt agitatorisk under mina år som partiledare och gillade att ta ut svängarna och debattera och har också gått över liksom gränser emellanåt.
Mm.
Men jag landade nog i lite så här de sista åren att men det skulle inte skada med lite mer tråkighet i politiken. Alltså lite mer fakta och balans. Och det här med mitten och samarbete som jag liksom pratade om sista åren, det kände jag liksom för instinktivt. Alltså vi är ju här för att göra skillnad och då måste man göra upp helt enkelt. Så det var min del, liksom ha en riktning, både värderingsmässigt och sen göra något av den också.
Just det. Därmed tar vi sätter punkt. Tack snälla för att du var med och bidrog med dina perspektiv.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Du har lyssnat på Annie Lööf, tidigare partiledare för Centerpartiet. Utifrån du har hört av, vet du någon som du tror skulle gilla att höra det här? Skicka då det här avsnittet till dem så bidrar du till att sprida lite fakta i samhället. Tack också till dig som lämnar betyg, eller till dig som har lämnat betyg ska säga, det gör mig glad. Det gör också att fler hittar podden eftersom betygen har en viss betydelse. Och har du inte lämnat betyg så gör gärna det. Dagens avsnitt, ja det gjordes av Sara Berg som redaktör, Jens Back som står för klippningen, Sara Lundgren som sköt för publiceringar av mig, Per Granqvist. Mixningen är gjord av Strayed Dog Studios i Stockholm. Nästa vecka, då får du perspektiv på ett annat ämne som gör dig mer allmänbildad. Vi hörs då.